En del av er kanske har märkt att när vi styr sinnet mot glädje och kärlek och vänlighet så kommer upp allt som inte är det. Kommer upp smärta, negativitet, irritation, sorg, alla möjliga olika motsatta känslor. Buddha lär tydligen ha sagt att det mänskliga lidandet är större än de fyra eller fem världshavens vatten tillsammans. Det är inte någonting personligt. Det finns en bok som heter Path with Heart och där ges det ganska många exempel på personer som har praktiserat mycket. En del som kommer hem ifrån längre retriter, år av retriter eller månader av retriter. Jättelyckliga. Och sen ska de leva sitt liv och upptäcker att det var inte så lätt. Och plötsligt överfalls de kanske av ett lidande eller en smärta som de aldrig har varit i närheten av tidigare. Det finns ett exempel på en nunna som, det var ju i klostret som hon var med om det, men hon, det är beskrivet väldigt vackert, hon kan inte förstå att det gör så ont i hjärtat. Hon kan inte förstå att det gör så ont. Och om jag minns rätt, hon överfalls av den här smärtan, den här sorgen, och hon gråter i sitt lilla rum. Och till slut är det som att hon känner allt levande, alla människor och alla djur och alla barn och allting. Och hon bara känner den här alltings sorg, det är liksom inte hennes längre. Och hon genomsköljs av det här. Och till slut så vänds det till ljus förstås. Hon går igenom den här dörren eller vad man ska kalla det för. Kommer ut på andra sidan. Ibland är det så där för oss också, i det lilla, att vi behöver gå igenom dörren för att komma ut på andra sidan. Det behöver inte vara så dramatiskt som i hennes fall, men mycket utav våra sorger och vårt lidande handlar faktiskt om motstånd mot hur saker och ting är. Det handlar om att mycket av, det är ju dubbelt ont i och med att vi säger nej till oss själva. Det är ju dubbelt ont för att vi inte säger att det, för att vi inte kan vara okej med hur det är. Att vi inte kan vara okej med att vi kanske är ledsna eller känner oss övergivna eller ensamhetskänslor. Allt sånt som är mänskligt att känna, som är normalt. Eller att vi har tillkortakommanden eller så vidare. Så mycket riktigt har utvecklats sådana här system inom meditation och mindfulness som heter, vad heter det? Acceptance and Commitment Therapy till exempel. Ja. Att acceptera och åta sig totalt att vara med. Så. Så finns det glädjens väg. Jag kallar det här dagen för glädje. Fylld utövning. Det är väl sådär. Nu, glädje, glädje. Och så kommer allt det där som inte känns glädjefyllt. Så Buddha pratade om inclining the mind towards joy. To incline the mind. Att ha en avsikt. Att rikta sinnet mot glädje. Vad helst den utövande upprepat tänker och grunnar på, detta kommer att bli sinnets inriktning. Sinnet kan tränas och präglas. Och det är det vi gör när vi praktiserar närvaro, mindfulness och meditation. Och vi kan göra det med glädjen också. trots våra naturliga lidanden, trots våra mänskliga situationer. Så då pratar man om de här så kallade wholesome states inom Buddha Dharma. Det utvecklar läkande och helande tillstånd. Så vänlighet till exempel är ett sätt att aktivt skapa ett sånt klimat. Generositet är också en sån. Och det finns många sätt att vara generös på. Det behöver inte bara vara genom att ge av pengar eller så. Att stanna upp för att släppa förbi någon på gatan kan vara en generositet. Att koka te till sin dharmasyster eller dharmabroder kan vara generositet. Att öva oss i lugn och vänlighet hjälper oss att uppleva den här glädjen och rofylldheten. Och sen genom att uppmärksamma och fokusera på glädjen som uppträder vid dessa wholesome states, alltså när du är i kontakt med eller har en förnimmelse av ett välgörande tillstånd, ett sinnestillstånd av frid till exempel. Att faktiskt använda sinnet och medvetet lägga märke till. Och bjuda in den här glädjen och lyckan i vårt liv genom det. Och det jag pratade om i morse. Så du sitter där, eller går, eller vad du gör, ligger. Och kanske för en stund eller ett ögonblick så släpper sinnet sitt grepp om dig. Och du bara plötsligt, som en sommardag, hör fågeln eller känner vinden på kinden. Någonting enkelt ofta. Att faktiskt också lägga märke till att detta händer. Medvetandegöra det i den stunden och verkligen tillåta dig själv att insupa den upplevelsen så att den blir ett avtryck i dig. Även om den kommer och går. Det finns en doktor i neuroscience, Rick Hanson. Han har skrivit en bok som heter Buddha's Brain. Och då talar han bland annat om hur vår hjärna är inställd på att uppmärksamma negativa upplevelser. Och varför den är inriktad på det är för att undvika faror. Det finns alltså ett gammalt naturligt inlärt system i oss. Som däggdjur kanske man kan säga. Att lägga märke till sånt som kan komma i närheten av fara. För att avvärja det. Är inte det jätteintressant? Jag tycker det är jätteintressant. Amygdala. En liten mandelformad samling neuroner i mitten av hjärnan. Som lagrar på emotionella minnen. Och är predisponerad att söka efter dåliga nyheter. Har ni hört? Den är predisponerad till detta. Va? Därför att om vi lever i djungeln eller ute på savannen eller Eller bland vilddjuren så måste vi vara varse så fort det händer någonting som kan vara farligt. Eller hur? Men det är inte så för oss nu. Men vi fortsätter att göra det på det sättet ändå. Som ett djur som vaknar till liv och säger: tänk om någon vill mig ont. Tänk om jag blir detta. Så oro, det kan liksom bli till någonting som vi förstärker genom vår oro, genom vår oro, genom vår oro. Så vi behöver ju antidot, så vi behöver medicin mot den här programmeringen. Den gör vi genom medveten träning, genom medvetenhet, genom mindfulness, genom medveten närvaro, genom metameditation, genom att aktivt uppmärksamma behagliga, glädjefyllda, kärleksfulla, vänliga, lugna, rofyllda, fridfulla ögonblick i vårt liv. Så fånga dem. Sätt dem på ett halsband, häng den runt halsen. Och be. Håll den som ett radband i handen vid stunder av svårighet. Metaforiskt. Jag har själv blivit överraskad över hur kraftfullt det är att faktiskt medvetet uppmärksamma de här sakerna som gör mig lycklig och glad. För det i sig är ju en träning faktiskt. Istället för att bara ignorera dem. Det är precis som om sinnet inriktas, när det inriktas på det här sättet så skiftar det växel och ser mer positivt på allting. Det är lite grann som att byta färg på sina glasögon. Och välja en annan färg. Istället för grå och svart. Mörk. Så mindfulness i sig handlar ju naturligtvis inte om att bestämma sig för hur man ska må eller vad man ska ha för upplevelse, utan handlar ju om att medvetandegöra det som faktiskt är här. Man är medveten om behagligt och obehagligt och får ett lite mer objektivt förhållningssätt till tillvaron. Men man kan också lägga märke till när sinnet är predisponerat till att välja att se det dåliga, att välja att se det negativa, att välja det som gör ont, att välja att vara aversiv. Ibland går det ju så fort som man hinner inte ens välja, utan det går automatiskt. Ja. Men då kan vi genom medvetenhet lägga märke till det och välja en annan riktning genom metameditation. Det är därför som munkar och nunnor i de här buddhistiska länderna, de praktiserar metta. Varje morgon så chantar de de här ramsorna där de säger: åh, må du bli lycklig, och må du bli lycklig, och må du bli befriad från lidande, och min mor och min far och min syster och min bror, och så räknar de upp en oändlig lista med varelser. Och det rabblas så här. Varenda dag under hela deras liv rabblar om det här. Och på något sätt för att programmera sinnet. Predisponera sinnet mot vänlighet. Just det här med generositet tycker jag också är intressant. Därför att ja, jag brukar ta det här exemplet på en bekant, en vän jag har till min familj som är faktiskt en medlem i föreningen. Men hon kommer aldrig på våra meditationer. Och jag tror inte att hon utövar meditation på det formella sätt som vi gör. Men vad hon gör är att hon arbetar som sjuksyster. Och hon slutar inte att jobba fast hon är pensionerad. Hon jobbar extra och vickar. Och på lördagar går hon ut med någon tant som inte kan gå. Som sitter i rullstol. Och hon är alltid glad. Det är alltid när man hör av henne så är hon alltid så glad. Och känslan jag får är att hon har verkligen gjort det här till sin väg att ge. Ungefär som en lite klassisk sån här sjuksyrremodell, men givandets väg eller Jesus väg eller den här, vad heter hon, Moder Teresa vägen, fast det behöver ju inte se ut på det sättet exakt. Det kanske inte innehåller hela sanningen, men det finns någonting i det här att vara i generositet, att vara i givande. Finns något, man kan bli lycklig av det, av att vara i givande. Om man inte gör det för att bygga upp sin identitet, om man inte gör det för att stärka sitt ego, för då tror jag att man riskerar att bli utbränd. Eller riskerar att bli trött eller köra sig själv i botten. Men det finns ju tusen andra sätt än de här hjältedåden som en del människor gör. Vi har alla våra egna små omständigheter i vårt liv. Jag vet när jag har haft ett gräl med någon familjemedlem hemma. Hur mycket det än bär emot. Om jag kan ta sinnet och göra mätta. Ofta så finns det någonting som säger nej, 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 jag vill inte. Jag har rätt att vara förbannad. Jag har rätt att vara sur. Jag har rätt att tycka att det var verkligen fel. Och aj, aj, aj. Så. Ja. Men om jag ändå bara tar en promenad. Och bara lämnar situationen och säger. Släpper allting. Och bara, må jag vara lycklig. Må jag vara fri från lidande. Må jag vara lycklig. Och må den människan och den också vara fri från lidande. Det tar inte mindre, det tar mindre än 5 minuter så har hela stämningen skiftat. Det är otroligt intressant. Det går så fort. Ibland kommer det tillbaks igen. Så får vi hålla på med det. Finns någonting som håller i. Så vårt motstånd är ofta en del av det som gör ont. Finns någonting vi griper efter, någon grasping, någonting som vi vill ha på ett visst sätt, vi vill kontrollera på ett visst sätt och vi vill inte att det ska vara som det är. Vi blir besvikna. Vi har haft en investering, ofta relationer är fyllda av investeringar, förväntningar, och så blir det inte så, och så blir vi besvikna och så gör det ont och så där, va? Det är så otroligt mänskligt. Vi måste förlåta oss själva för att det är så och förlåta varandra. Det är den vägen vi kan ta, den vägen som hjälper oss. Och det är så här. Det som är så bra med meditation är att det är alltid här och nu. Så även om du kommer vara någon annanstans imorgon eller om en vecka, så är det precis just nu. Hur kan jag arbeta med det här precis just nu? Tänk inte på om 10 år, om 100 år. Nu! Här och nu. För den som mår sämst av negativiteten är vi själva. Den som blir lidande av vår ilska eller irritation eller aversion är vi själva. Förgiftar oss. Inte förgiftar oss, förgiftar sinnet kan man säga. Det är som ett glas med mjölk och en droppe salt gör hela mjölken salt. Ett glas med mjölk, en droppe honung gör hela mjölken söt. Så välj honung. Välj honung i ditt liv. Varför inte? Välj honung just nu. Vi har faktiskt det valet. Om vi vet att amygdala är förprogrammerat att reagera på oro och faror. Ja, då behöver vi inte ta det så personligt. Jaha, men det här är the nature of suffering, the nature of human and animal conditions. Ja, det här är vår djuriska naturliga instinkts natur. Kan vi, som Mary Oliver, diktaren, säger i någon fantastisk dikt, hon säger: I caress this soft animal of mine. Jag klappar det här mjuka djuret i mig själv. Inte förskjuter det. Inte säger fy. Inte säger usch. Utan åh. Oh. Det är som ett litet barn som man... tar emot och säger, det är okej. Okay. Du visste inte bättre. Om ett barn ställer sig och skriker och bråkar och säger nej, 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 då säger man ju inte fy, gå ut härifrån. Va? Gör man inte. Ta tag i det och så håller man om det och så bara får skrika, skrika, skrika så, tills det bara slappnar av. Tills man känner att man verkligen håller. Eller hur? I bästa fall om man klarar det. Det där barnet finns i oss. Det där djuret finns i oss. Som behöver det där. Och så kan man kalla det för ego om man vill. Det är samma sak där. Ja, men det där egot måste jag göra mig av med. Måste jag göra mig av med? Va? Hur ska det gå till? Hur ska jag kunna göra mig av med mitt ego? Det är det som är jag. Det är det som är egot. Det går inte. Däremot kan vi se det. Och säga, så ja. Det är okej. Okay. Lugn. Klappa på oss själva. Never mind. Vi behöver inte ta det så personligt heller. Det är inte personligt. Det är faktiskt medfött. Det är en del av vårt mänskliga paket som vi får med oss när vi föds och växer upp och blir individer. Så det finns aktiviteter som stödjer vår uppväckande glädje som vi kan reflektera över om vi vill ta till oss. Kanske speciella saker som du tycker om att göra. Att röra på sin kropp till exempel. Dansa. Tycker en del om. Andra tycker om att göra yoga. En del tycker om att promenera. Eller gympa. Att helt enkelt vara snäll mot sin kropp. Ja. Ge den sånt som den mår bra av. Gör något kreativt. Sjunga, spela, skriva, måla, dansa. Någonting. Det behöver inte bli någonting. Det ska inte bli någonting. Det ska inte resultera i någonting. Det är inte för någon annan som du gör det. Det är inte för att prestera för någon annan och säga, titta vad jag har gjort. Barnet vill gärna göra så. Och behöver göra det. När vi är små så har vi det behovet. Titta vad jag har gjort, titta vad jag har gjort. Sen hänger det med automatiskt. Men det är inte det det handlar om nu. Nu är det att komma tillbaka till det där innan barnet började göra det för att visa upp det. Så gjorde det bara. Ni vet, när man sätter en penna i småbarns händer så sitter de bara så här. Leka kallas det. Och leka, man byter ut et till ä så blir det läka. Att leka är att läka. Att läka är att leka. Kan man leka som vuxen? Klart man kan. Vi leker här. Det här är också en lek. kan göra en lista på saker som ger dig näring. Fysisk, psykisk, själslig, andlig, vad du vill. Skriv ner sånt som ger dig glädje. Andas tycker jag om. Sitta stilla i en stol och inte ha någonting att göra tycker jag om. Ta en eftermiddags tupplur tycker jag om. Om jag kan. Som sagt, det behöver inte vara komplicerat. Ofta så är det de okomplicerade sakerna som ger oss störst glädje. Ibland kan vi bygga upp, liksom det där, den där jättefesten, det och det datumet om 3 månader, då ska vi göra det här och vi ska ha så roligt och där. Och man bygger upp jätteförväntan. Och sen kanske man är på en liten endagsretreat och gör någon liten enkel gående meditation i kyrkparken och känner att det är lite grus under fötterna och solen som skiner på kinden. Och så är det bara några minuter av total lycksalighet utan någon som helst anledning. Den lilla bara känslan av att gå och vara här och nu. Att äta en persika. Att träffa en god vän, ta en promenad. Så finns det med i våran kalender, finns det med i våran agenda att hedra de här små, enkla glädjeämnena. Sätta värde på dem. Jag brukar säga att ta hand om dina krukväxter. Tar du hand om dina krukväxter? Dina vänner är som dina krukväxter. Om vi tar hand om våra vänner, det vill säga kanske kontaktar dem ibland. Kanske skriver ett kort. Jag hade en lång period när jag insåg att det bara var jag som hörde av mig. Det var bara jag som ringde och skrev brev och tog kontakt. Så tänkte jag, nej, tänkte jag inte göra det något mer. Så ändrade jag mig. Humpf. Humpf. Det var en reaktion. En humpf. Det resulterade i att telefonen blev väldigt tyst under väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Fick jag titta på det. Kanske hade kommit från lite fel plats i mig själv. Om du sätter dig ner och verkligen reflekterar över vad du vill göra, vem du vill ta kontakt med, vad är det du vill odla? Då kan man välja att göra det medvetet. Inte för att du måste eller borde. Inte för att det är din tur. Så självklart att meditera eller ta en stunds tystnad varje dag är ju otroligt berikande och skapar utrymme för alla de här andra sakerna. Det är som att komma i kontakt med vårt inre hjälper ju oss att komma i kontakt med den inneboende godhet och vänlighet som finns där. Visste ni att man har bevisat vetenskapligt att meditation förändrar våran hjärnstruktur på ett positivt sätt? Det finns faktiskt jättemycket vetenskaplig evidens numera. Det finns munkar och olika personer som håller på mycket med meditation som det har gjorts forskning med. Och för en del kanske inte bryr sig om forskning, men för andra är det viktigt. Men det kan vara lite roligt att veta att det är så. Det faktiskt förändrar hjärnans struktur. Så våga uttrycka din önskan att bli lycklig. Det är väl kanske nummer ett. Du är värd det. Vi är värda det. Det är vår inneboende, medfödda, naturliga existens. Lycka är inte någonting man blir för att. Man blir inte lycklig för att man får rätt relation. Man blir inte lycklig för att man har rätt jobb. Man blir inte lycklig för att man har tillräckligt mycket pengar. Eller bor på ett visst sätt. Så finns det naturligtvis massor med olika idéer om att ja, du måste ha ett sammanhang. Och du måste ha försörjning. Och ja, okej, det är bra att ha mat och någonstans att bo. Och inte frysa. Och så. Och det är klart att det är bra att ha vänner. Sangha är jätteviktigt. Likasinnade vänner. Vänner som du kan dela med. Ett sånt här sammanhang. Till exempel. Buddha sa att med våra tankar skapar vi världen. Det finns mycket text kring det där, men hur tanken blir till ord, hur ordet blir till handling, hur handling blir till händelse. Så att eftersom ingenting går att hålla fast och eftersom allting ständigt är i förändring, så handlar det ju inte om att lycka handlar inte om att hitta någonting som varar för evigt. Ett tillstånd eller en upplevelse eller en förnimmelse som är ah, nu har jag det. This is it. Kommer ni ihåg den här boken De små tingens gud? Jag tycker det är en så fin titel. De små tingens gud. Kan man vara lycklig när man går på toaletten? Någon som blev upplyst på toaletten. Någon som insåg de stora sanningarna. På dass. Det tycker jag vi ska ta med oss. Kom ihåg det varje gång du går på dass. Hedan efter. Man vet aldrig. Så glädje och lycka. Istället för att det är ett ställe vi kommer till. Så det är mer än att sinnet blir kapabel att vara flexibel och med lätthet kunna åka upp och ner i livets alla bergochdalbanor. Att det finns en lätthet i sinnet som följer med så här. Så innan jag slutar det här talet så ska jag inbjuda er till en liten övning som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Men innan dess så vill jag också berätta att jag kommer lägga ut lappar på stolen där ute, och det är de ramar vi har, det är metameditation, så ni kan ta en lapp och ta med er hem. Så kan ni arbeta med det om ni vill. Och jag kan spara det till senare. Det jag tänkte säga just. Jag ska läsa ur en av mina favorittexter för er. Det är Radiance Sutta. En tantrisk text. Sit in any relaxed, comfortable pose. Experience the earth below as insubstantial, a pillow of air. Air that is always vibrating. Minute particles in ecstatic motion. Poised there on the air. No support below, no support above, no support for the feet or hands, no support for the mind. Be completely at peace. The one who is at play everywhere says, there is a space in the heart where everything meets. Come here if you want to find me. Mind, senses, soul, eternity, all are here. Are you there? Enter the bowl of vastness that is in the heart. Listen to the song that is always resonating. Give yourself to it with total abandon. Quiet ecstasy is here, and a steady, regal sense of resting in a perfect spot. You, who are the embodiment of blessing, once you know the way, the nature of attention will call you to return. Again and again, answer the call and be saturated with knowing, I belong here. I am at home. Det är en jättegammal text. Jag ska försöka översätta den. Det kommer inte att bli så poetiskt. Den är redan översatt från sanskrit till engelska. Den som leker överallt säger. Det finns ett ställe i hjärtat där allting möts. Kom hit om du vill hitta mig. Sinne. Förnimmelser, själ, evighet, allt finns här. Är du här? Stig in i den här skålen av gränslöshet som är hjärtat. Lyssna på sången som alltid vibrerar. Ge dig själv till den totalt. En stilla extas är här. En stadig och kunglig känsla. av vilande på en perfekt plats. Du som är förkroppsligandet av denna välsignelse. När du känner vägen, uppmärksamhetens natur kommer att kalla dig att återvända. Igen och igen besvara den här kallelsen. Och bli impregnerad med vetande. Jag hör till den här platsen. Jag är hemma. Hjärtats hemvist.